Idag tänkte jag vi skulle prata om ett så litet tema som välfärd. Vad tror du om det?
Det passar.
Det där, det gnisslar lite i välfärdsområdena nu, om man ska uttrycka sig försiktigt. Och jag har två typer av gnissel. Det ena är användarrelaterat, det vill säga vi som kunder är inte helt nöjda med hur det, inte bara hur det låter utan vad som händer och vad som inte händer. Och det andra är de som jobbar inom vården, som inte heller tycker att det här är en reform och en förändring som är speciellt meningsfull eller verkningsfull. Så jag tänkte vi skulle gräva lite i det.
Så välfärd som ett förändringsarbete alltså?
Ja, om man skulle byta glasögon, för att diskussionen vi har haft nu ganska länge har varit välfärd som en strukturell grej, det vill säga hur många välfärdsområden ska vi ha, hur ska vården organiseras, vem ska fatta besluten, var ska pengarna komma ifrån. Och någonstans ska jag fråga dig, ska jag gissa att du säger att det handlar om ett förändringsarbete som utgår i från användare och medarbetare, eller är jag helt fel?
Ja, det är svårt att tänka sig att det ska utgå från någonting annat. Men jag håller nog med om att det har liksom hamnat på fel bog. När du introducerade det där så tänker jag att det verkar ju nästan som om just det här strukturarbetet, det verkar nästan som att välfärdsarbete uppfattas som någon sorts leveransproblem nu, alltså någon sorts förverkligande. Som om det fanns en idé som, och det är säkert så här skulle säkert politikerna vilja gärna tänka på det här också, att man kom fram till en idé som var stor och fin och vacker, och nu är det bara att gå och förverkliga det, och så har man liksom hängt upp en massa pengar på det där, och framförallt den här strukturen som du nämnde, och nu är det förverkligande, och nu går förverkligande inte alls. Och då kan man ju sådär som, jag höll på att säga teoretiker, men åtminstone en halv teoretiker på, och kanske intresserad av att fundera på tankemodeller som ligger bakom det ena och det andra, så kan man nog fundera att det kanske är där som det har liksom gått åt skogen redan. Att vi tänker på någonting som en leverans, som ett förverkligande, som egentligen är det är väl inte någonting vi har gjort förr, så det betyder det att vi egentligen gäller det att skapa någonting ganska nytt, eller om inte förrän inte säga helt nytt. Och då blir det ju ett helt annat förändringsarbete, eller hur, att man ska skapa, man ska liksom uppfinna det här också på någon nivå. Och det har vi ju hört om, jag menar att göra strategier, så där man ska uppfinna saker liksom, som där det inte riktigt, man tror att det redan är bara att gå ut och det är inte en annan chef som blir sur på att få saker, att inte saker liksom börjar hända bara för att man har haft en idé, utan det, måste ni hitta på det här också, så tror man att de uppfinner de hjulet. Men det är inte att uppfinna hjulet, utan vi uppfinner ju faktiskt det här med välfärds- och välfärdsområden, det är mycket större än så på något sätt. Och välfärden är väl på riktigt liksom en aktivitet som hela tiden är nydanande.
Man skulle tycka det. Men jag tänkte om vi försöker stycka den där välfärdselefanten och i alla fall äta upp ett par bitar av den nu. Och börja där, och sen tänkte jag på slutet kanske vi kan komma fram med en idé eller två kring att vad borde man göra istället om det här inte fungerar som vi hade tänkt, vilket det ju bevisligen inte gör, oavsett om vi pratar ekonomi eller kundupplevelse eller någonting annat, så vad gör man nu då? Jag hade egentligen ett par ingångar apropå tänk- och tankemodeller, och det ena är ju hur man har tänkt kring förändring som jag tolkade. Nu ska sägas en disclaimer här till alla som råkar lyssna, att vi jobbar inte med något välfärdsområde, men däremot så jobbar vi och har jobbat med ganska mycket tjänsteorganisationer och expertorganisationer och driver förändringsarbete och varit med i förändringsarbetet. Så det är med diglasögonen på. Vi är liksom inte välfärdsstrukturexperter och tar inte en hatten på oss. Tittar man på, det finns ju några så här generiska sätt att tänka strategi och förändring. Och ett tidigt sätt som ju någonstans kanske uppstod på riktigt på 50-60-talet, så utgick ju från förändring handlar om att förstå struktur och att förstå resurser. Det vill säga, ska du driva en strategisk förändring så behöver du ta reda på vad du har och vad du ska göra med det och hur du använder de resurserna du har på effektivast möjliga sätt och hur du organiserar arbetet på effektivast möjliga sätt. Och det verkar vara lite det som präglar strategi och förändringsarbetet inom välfärden. Det vill säga så där på ren svenska, man tar sig an förändringsarbetet som om välfärden vore en massafabrik eller ett stålverk, när vi egentligen pratar om en expertorganisation och en tjänsteproducent som följer en helt annan logik. Och i den logiken så är det användaren i centrum och det är servicetjänsteproducenten, både individen och teamet i centrum. Och det är ett annat sätt att resonera. Det här är mina 5 cents kring vad jag upplever att jag ser händer. Har du några tankar kring det här? Finns det en skillnad på att driva förändring i välfärden så som det görs nu? Eller att tänka förändring i termer av att det här faktiskt är en lärande expert- och tjänsteorganisation där det här mönstret kanske funkar?
Ja, nu finns det naturligtvis skillnad och den där, tänka på det du sa och beskrev om, det du just beskrev om strategitänk, så går ju tillbaka till det vad jag kanske sa i början, att det handlar om att nu rullar man ut någonting som man egentligen har planerat, och i den där världen så blir strategin ju en plan. Strategiarbete blir en plan, eller hur? Och mycket av det har gjorts i liksom regeringen och i riksdagen och så vidare, inklusive budgetering på någon nivå liksom, som man redan planerat och gjort, och nu ska man förverkliga. Och det du nu sa, där du kommer ifrån, så handlar det... kunden har varit med redan när man har tänkt ut planen. Det är ju tanken förstås. Man har samlat in en massa som man uppfattar kurant kunskap och vetskap om kunder och om användare och deras problem och så vidare. Och allt det där har man redan utan AI, så har man liksom vävat in i det stora resonemanget om planen. Och så har man gjort planen och sagt att så här många strukturer, så här ser strukturen ut, så här många områden ska vi ha. Och de är logiska på någon, med något sorts resonemang som man också inklusive har räknat ut hur man kör med ambulanser och inte gör och så vidare. Och hur folk rör sig och allt det här. Så man har räknat med att det fanns en enorm kunskap, vilket det tillräckligt fanns och finns. Så det finns alldeles massor liksom i bakgrunden. Och så har man rullat ut, så har man gjort ett beslut, vilket naturligtvis är det politiska systemets kungs ögonblick. Så har man gjort ett beslut att nu kör vi det här. Och sen blir det lite liksom att nu gäller det sen att bara få till det enligt planen liksom. Och så har man bemannat strukturen med liksom duktiga människor och flyttat över dem här. Vad man ju då har glömt, det finns ju liksom ett strategitänk. Du som är, det är typiskt sådana kundmänniskor som du, som man hastar och tycker att man bara pratar om kunden nu så då blir det bra det här. Jag skulle säga att det räcker inte till. Utan för nu ska du får inte avbryta mig nu, utan vad jag försöker säga är att det att prata om kunden, att vi börjar med kunden, så skulle jag vilja införa ännu en nu har vi då den tredje. Först hade vi liksom det här fabrikstänket som du kallade, eller en manageriell syn på liksom på strategiresonemang och en rationell planeringsutgångspunkt i där. Medan det var vi glömmer, och du nämnde det, du använde ordet där emellan, men till och med för dig så gick det lite över så där. Du sa lärande. Det finns det redan strategifäderna Mintzberg och han skriver om strategi som lärande för hur länge som helst. Om strategi som lärande, om det är lärande det här. Och det här Amy Edmondson, för att nu nämna en annan forskare som är i ropet med psykologisk trygghet nu, men hon var i ropet redan för länge sedan med ett resonemang att att förändringsarbete, man kan se på förändring som genomförande eller förändring som lärande. Mm. Och jag skulle säga att vi har ett typiskt förändringsarbete som lärande här. Det handlar om att lära, jag menar, om det, hur man använder digital vård. Hur mycket handlar i dagens diskussion nu om att åldringar och äldre människor överhuvudtaget ska, och andra som inte jobbar med, på samma sätt med det digitala, plötsligt ska de få digital liksom service bara som ett exempel. Så det handlar om lärande på riktigt sådär, på det sättet tydligt. Men det handlar också om lärande att förstå hur vi ska bygga upp och då är vi inne i precis det som du sa. Det här som du kallar för kund, så kallar för fokus, kallar jag som lärande, för lärande. Och det här har ingenting med lärande att göra, det som man gör nu egentligen, utan allt lärande är ju liksom avklippt, tyvärr. Mm. Eller med det mycket av lärande, naturligtvis finns det massor som sker, som är säkert alldeles bra och det är väl så.
Mm. Så vad jag hör att du säger är att man har bestämt en struktur och sen har man potat in det man har i de här strukturerna och försöka göra det bästa av det utifrån det. Det vill säga att man ska få användare, klienter, patienter, kunder att rymmas i strukturen och man ska hitta ett bra sätt att jobba, ett bra sätt att organisera sina medarbetare och sina kompetenser och sina expertiser inom ramen för en given struktur. Och sen... Nu kommer ju någon vän av ordning att säga att de är visst, välfärdsområdena har minst antänkt kund och användare att vad sitter ni och jollar om där. Och det hade ju gjort på ett plan. Jag sitter och läser strategin från ett random välfärdsområde, vi kan kalla det Österbotten. Och där står det väldigt, väldigt tydligt sådana saker som att vi arbetar från människa till människa, vilket ju låter fint. Och kunden kommer alltid först, vilket ju också låter jättefint. Och det där vet ju alla som har haft någonting med vårdapparaten att göra de här senaste åren eller två, att det där stämmer ju inte. Det är ju naturligtvis väldigt fin och bra ledstjärna att ha. Men när dyngan träffar fläkten eller när människan som behöver hjälp och vård träffar den här apparaten så vet man ju att det är ju inte kanske människa till människa som har styrt de beslut som har gjorts eller kunden i centrum som har varit ledstjärnan, även om ska gudarna veta, de här människorna som man ser träffar på fabriksgolvet verkligen gör sitt bästa för att göra ett bra jobb, för det är ju en del av förstås vad de vill och deras verklighet. Men det verkar ju som att om man har ett strukturtänk och börjar med det och ett fabrikstänk, så då börjar man optimera och, som det har visat sig, suboptimera inom ramen för den struktur som man redan har bestämt. Det vill säga man flyttar folk från analoga tjänster till digitala utan att egentligen ha någon riktigt bra grund i det om dels hur det ska göras och för att inte nämna om vad nu sen användarna tycker om det. Man ser på hur man organiserar jobbet och vem som får göra vad och var besluten fattas, det vill säga lite längre från användaren steg för steg eftersom man måste spara pengar. Så att vi verkar ha någon slags suboptimerings- och optimeringssnack som styr vården nu då, eftersom vi har bestämt strukturen och vi har bestämt hur vi ska se ut och hur vi är organiserade. Och nu vet vi också hur mycket pengar vi har. Och då börjar vi så att säga flytta boxar och lådor och rita nya pilar i våra organisationer och fundera på att vilken akut mottagning ska stängas och vilket äldreboende ska vi dra in för att hitta de här miljonerna som vi behöver spara. Är det här en framkomlig väg? Det låter ju som att det är ganska utmanande.
Ja, det är nog säkert inte en framkomlig väg. Alltså om vi har rätt i de här andra resonemangen att det som sagt, liksom utgångspunkterna är fel.
Mm.
Nu ska det gärna sägas att det är ju inte fel att tänka på strukturer i sig. Eller hur? Och det är absolut inte fel att tänka på budget. Tvärtom är det ju förnuftigt av vem som helst att utgå. Nu, att planera någonting nytt utan att tänka på att vi har råd med det här är ju helt. Eller att liksom idea fram någonting nytt som kanske behövde då. Så det skulle vara, det är ju inte klokt. Mm. Så att det är väl bra att man har liksom gjort det, men problemet är ju att man har gjort bara det. Mm. Att man har liksom inte sett att det här, man har inte tagit den här kund- och utgångspunkten. Och dessutom, jag menar kundutgångspunkten, då ska vi dessutom komma ihåg att en stor sak här är det att kundutgångspunkten ser så jätteolika ut på olika håll i det här långa landet. Att det är ju någonting helt annat med kundutgångspunkt i Nyland, Helsingfors, än det är någonstans i Karelen eller på något annat ställe där liksom det är långt mellan vad som helst och lite folk och så vidare och då, som där det också ska fungera. Och mycket av det här handlar ju för sig om jämlikhet, mycket i diskussionen nog. Men så den här kund, man har liksom inte tagit den utgångspunkten. Så att jag tror att ett av svaret är att en av liksom tolkningarna är det att man har gjort en grej när man borde ha gjort tre. Mm. Och den andra var alltså kund, kanske till och med första, kan jag bjussa på. Och sen den tredje är då det här lärande som jag säger, föreslår. Mm. Och lärande, då, med vilket jag menar helt enkelt bara ett speciellt sätt att göra den där förändringen, förändringsarbetet. Den där förändringsarbeten görs alltså co-creatively, kommer jag på engelska, men vad heter det, Ralf, på svenska?
Medskapande.
Alltså, medskapande. Och det låter igen sådär förnumstigt att någon att nu mår du bättre när du får vara med och göra det. Det är inte det, utan det är egentligen omöjligt att göra det där om man gör det medskapande. Mm. För att om vi ska få kunderna att jobba på ett annat sätt och vi vet inte riktigt hur de ska bete sig, men vi vet ungefär någonting om det där, så måste de vara med och pröva ut vad som det, och det där prövande blir helt ogjort. Plus att det är massa saker i de här teamen och organisationerna. Nu har man klippt av också, bara som ett exempel på det lärande som liksom har helt lagts på hyllan. Man har klippt av relationen till kommunen. Mm. Som vi vet när vi gör med samarbete med många kommuner. Så man, i många kommuner, när man frågar kommunerna, så vet inte om någonting egentligen om vad välfärdsområdet planerar. Och vad som pågår där, säger de. Sen är det ju inte helt sant, för det är ju samma människor som har funnits med förut. Så nu känner man ju på det privata planet, känner man ju människor och vet ungefär vad som... Men det är rörigt, för att så säga det. Diplomatiskt liksom. Den där relationen finns liksom inte. Så någon lärande är det inte tal om heller. Det har inte ens börjat ännu. Det var en kommunmänniska som sa till mig att kommunchef som sa till mig att det där, att vi kan inte räkna med att välfärdsområdet är med egentligen alls att jobba nu kring. Det var ett specifikt område. De kommer inte alls att vara med och jobba kring det här nu, för att innan de får sina strukturer i ordning, och det kommer nog att ta åtminstone ett år. Kan man lägga sådana här saker på hyllan för ett år? Hur tänker man då? Liksom, kan man ju fråga sig. Men det kommer man nog att göra. Så att det är liksom tre saker som borde ha hänt, och det är en sak som hände. Det som inte hände var liksom kund och lärande. Och mycket då med lärande. Allt det här du talar om liksom olika team och med team och hela det där. Det är egentligen bara förverkligandena av det där. Eller ska vi säga metoder och mekanismer för det där lärande, men man måste ha den där grundidén om att det här handlar om lärande. Och det har jag svårt att se hur man plötsligt skulle, det som att be att inte det nu som att fundera på att världen plötsligt inte, den är kanske fyrkantig, att man börjar tänka om från något tidigare, utan det, men nu är det ett svårt, nu är det någon sorts omtänk där. Och tyvärr är det ett omtänk också, som mycket av våra, att det politiska systemet är ju inte uppbyggt på lärande. Att det är mycket sällan som man planerar någonting som att någonting ska vara lärande. Vi delar ett intresse för stadsplanering då, ja. Och att man ska bygga upp stan liksom som ett lärande, med någon sorts lärandeprocess. De säger att det är det, men det är det mer sällan. Så att det är ändå frågan om liksom planeringsutgångspunkt ganska långt. Så att, ja.
Men den där realiteten tror jag att många har levt med ganska länge. Det vill säga att mycket är givet, och inom ramen för det man har måste man ändå jobba med både kund och lärande. Men det verkar som att här har man klippt den där navelsträngen mycket, mycket hårdare än vad man har gjort i andra sammanhang. Jag tänkte också tillbaka till det här med struktur och och tankemodeller kring struktur någonstans, och det här är säkert politiskt styrt också, så fanns det väl en grundtanke om att ju mera och ju fler områden vi har, desto närmare kommer man att vara kunden. Det vill säga lokalt beslutsfattande och beslutsmakt nära användaren och i det egna så att säga närområdet. Och det här verkar ju funka så det halvbra om man nu ska vara realist. Det vill säga tanken på att vi har en struktur med många organisationer som är relativt små och där man är uppbyggt kring någonting som redan har funnits, oavsett om det var en gammal samkommun eller om det var ett gammalt län eller någonting. Och att det i slutändan skulle ge bättre eller resurseffektivare vård eller accelerera lärande. Det verkar ju inte heller att stämma, i alla fall so far. Jag tänkte vi skulle avrunda med en så här liten fråga som att vad ska man göra nu, Bosse? Ska vi riva upp det vi har gjort och börja om från ett vitt papper, eller ska vi försöka lappa ihop och lära oss att lära och lära oss att bli mera kund- och användarcentrerade och vända på så att säga hur vi leder arbetet och släppa den här hierarkiska tanken och faktiskt gå in på självstyrande team och delat ledarskap, vilket i min värld är framgångsreceptet för att bygga professionella organisationer och skala upp dem, rätta mig om jag har fel. Ska vi försöka vända på allting och vrida på allting inom ramen för det vi har, eller ska vi bara låta det braka? För braka kommer det att göra. Kunden kommer ju att ändå välja fritt ganska långt. Och kunder är ungefär som el. De går där motståndet är som minst. Så kunder bryr sig inte liksom gränser mellan välfärdsområden eller strukturer eller någonting annat. Och vad som är ännu värre så tror jag inte att personalen kommer att göra det på sikt heller. Så vad gör vi? Börja om från början eller försöka lappa ihop inom
det? Det går inte att börja från början. Alltså det vet du nog i och för sig. Så du provocerar förstås med frågan. Men att det är ju kanske den stora... Jag vet inte om det är någon liksom slutsatsen på något sätt. Men om grundproblemen är så mycket handlar om liksom sättet att förstå och se vad det här egentligen handlar om. Vad den här aktiviteten och den här samhällsaktiviteten handlar om och hur samhället liksom, lokalt och så här, hur det fungerar. Det handlar säkert om värderingar skulle någon nu säga också. Det är säkert så. Man behöver inte ens gå så dit, utan det går inte att, det är nog säkert helt så att det finns ju ingen som kan riva upp det här. Mm. För den skulle ju måste förstå den här utgångspunkten då, och det behöver ju vara någon som har mandat att förstå det. Och jag kan inte säga att någon har mandat annat än de som har beslutat om de här strukturerna, hur de ska se ut nu. Mm. Och det är väl ganska osannolikt att det är någon där som nu säger att nu har vi behöver rita om helt från början. Mm. Det tror jag inte att vi tror på att kommer att hända. Mm. Så det som händer är väl det som kommer att kan hända nu redan som det är. Det vill säga att pengarna tryter och vi tar bort pengar som är redan liksom öronmärkta för diverse ställen. Och olika aktiviteter och helt konkreta om det hälsostationer och mottagningar och bäddavdelningar och vad det kan vara. Och det kommer att fortsätta tills det blir ohållbart. Liksom, eller och det blir ohållbart på olika ställen liksom på olika tider. Kunderna kommer att få bära konsekvenserna av det här. Det vill säga att det blir långa resor för sjukdom. Man får ju bara hoppas att ingen kommer att dö på grund av det här vansinne. Och det är vansinne alltså. Det skulle att någon jobbar ute och planerar någonting ut efter felaktiga premisser. Att kalla det vansinne är ju egentligen fel. Det är ju inte heller frågan. Man har jobbat enligt den bästa resonemang i planeringshorisont. Man har jobbat enligt ett sovjetiskt mönster, om man ska lite raljera. Liksom. Mm. Och ett nordiskt mönster också, varför inte ett svenskt mönster, åtminstone av en viss äldre bild, äldre, vad heter det, modell. Och det där, och nu ser det ut som det ser ut. Så nu behöver det här gå i, det här behöver nu gå i väggen. Hoppas att den är litet ved, den där väggen. Och då uppstår, och nu tänker jag hålla fast vid min liksom käpphäst här på slutet och säga att då uppstår det som i lärandet, det är otroligt mest effektiva, som vi vet också från pandemin. Vi trodde inte att det är möjligt att undervisa barn hemma, sen var det nog inte riktigt vettigt på många vis, men det var många fall fungerade bra. Vi trodde inte att det går att jobba på det sättet heller, men det gick. Och hur vet vi det? Jo, därför för att var det någon som planerade? Nej, det var det inte, utan vi bara genomförde det och gjorde det. Blev det riktigt bra? Nej, absolut inte. Det är inte färdigt på något sätt, och det får vi väl se. Det kanske kommer någon helt annan. Så nu är vi inne för en ny. Det här kallas lärupplevelse, det vi står inför nu. Och det betyder det att vi kommer att liksom inse när vi plötsligt märker att men så här kan det inte vara. Vi kan inte behöva åka till Kokkola för det här, eller vi kan inte behöva åka till Lovisa om vi finns i Lappträsk, eller vi behöver till Kouvola. Varför skulle vi föra till Kouvola? Det är ett fel håll, eller vad det nu kan bli för underliga resor och sådär. Så det kommer att lära oss att det här vad heter det, bara funkar ju inte. Och då kanske det börjar bli något nytt.
Så att förändring via struktur, vilket det här är, istället för förändring via kund och lärande, vilket vi förespråkar, leder till Schumpeters våta dröm, det vill säga kreativ förstörelse som en naturlig konsekvens.
Så är det, och då på grund av att det ju inte blev förändring alls via kund och lärande. Om det hade funnits med här, får vi väl säga, ens någonstans vi hör på hörnet, så hade vi kanske kunnat undvika den där smällen som nu kommer. Men när det inte blev så.
Men ur askan kommer någonting bra i alla fall, för att folk kommer inte att sluta att lära sig, och kunder kommer inte att sluta förändras. Så långt har vi säkert varit överens.
Så är det absolut.
Bra. Det här var, ska vi kalla det välfärdspodden? Det låter ju extremt präktigt.
Men jag tycker vi kör.
Vi kör på välfärdspodden. Så du har lyssnat på välfärdspodden med Bosse Salenius på Talent Miles och mig, Ralf Blomqvist, på Main. Jag tror att vi kommer att fortsätta det här snacket. Och nästa gång säkert med lite mer skit under naglarna kring det som vi var inne på lite just nu. Det vill säga hur man kan tänka kund och hur man kan tänka lärande. Så här långt om vi idag.